Sidan 36. Utblick. Vanliga växtfamiljer. Flockblommiga. Växterna i den här familjen har många små blommor samlade i flockar. I en flock strålar blomskaften ut från en gemensam punkt. Dill, persilja och morot är exempel på flockblommiga växter i trädgårdslandet. I naturen är hundkäx, hundloka, kirskål och den giftiga jättebjörnlokan kända exempel. Rosväxter. I denna familj har blommorna ofta fler än 12 ståndare. Hit hör många vackra prydnadsväxter och det är en populär familj bland frukt- och bärälskare. Äpple, päron, körsbär, plommon, jordgubbe, hallon, björnbär, hjortron och nypon är några av läckerheterna. Hägg, rönn och slån hör också hit. Många rosväxter har så kallade stenfrukter. Det gäller bland annat körsbär och plommon som har ett saftigt fruktkött runt ett hårt frö, stenen eller kärnan. Hos bland annat hallon och björnbär sitter många små stenfrukter packade in till varandra och liknar ett enda bär tillsammans. Smörblommeväxter. Rosväxter kan lätt förväxlas med smörblommeväxter som också har många ståndare. Hit hör bland annat vitsippa och smörblomma. I en flora hittar du detaljer som skiljer familjerna åt. Övre bildtext. I en flock utgår blomskaften från en gemensam punkt. Växten heter spenört. Mittenbildtext. Nyponros. Lägg märke till de många ståndarna. Nedre bildtext. Den här lilla skalbaggen sitter på ett hallon. Varje blåsa i hallonet är en stenfrukt. Sidan 37. Ärtväxter. Ärtväxter har 4 kronblad som kallas segel, vingar och köl. I den båtformade kölen göms en pistill och 10 ståndare. Frukten heter balja. Den är ofta långsmal och innehåller en rad med frön. Vanliga ärtor är sådana frön. Bruna bönor, gula ärtor, jordnötter och sojabönor är exempel på ärtväxter vi äter. Luktärten är en vanlig prydnadsväxt. I naturen växer bland annat kärringtand, rödklöver och vitklöver. Korsblommiga. I den här familjen har blommorna 4 kronblad, likt armarna i ett kors, 6 ståndare och en pistill. Frukten kallas skida. I den sitter fröna uppradade på en mellanvägg. Ärtväxternas baljor saknar mellanvägg. Kålväxter som till exempel vitkål tillhör familjen korsblommiga. Det gör även raps som används till margarinframställning. Lomme är ett vanligt åkerogräs. Övre vänster bildtext. Luktärtens kronblad. Segel, vinge, köl. Övre höger bildtext. Balja med frön. Nedre vänster bildtext. Rapsblomma. 6 ståndare, 1 pistill, 4 kronblad. Nedre höger bildtext. Skida med frön. Sidan 38. Korgblommiga. En maskros liknar en enda blomma, men den består av hundratals små blommor som sitter tätt samlade i en korg. Korgblommiga växter är vår artrikaste familj. Prästkrage, tussilago, tusensköna, tistlar, kardborrar och gråbo är några av familjemedlemmarna. Gräs. Gräs pollineras med vindens hjälp. Blommorna är små och saknar färgglada kronblad. De har 3 ståndare och 1 pistill. Hos till exempel vete sitter blommorna uppradade nära skälken och bildar ett ax. Andra gräs som till exempel havre har blommorna i en yvig vippa. Gräs har en rund skälk som är uppdelad av leder. Ledknutorna syns tydligt på en bambustav. Bambu är världens största gräs. Korn, råg, vete, havre, majs och ris är alla viktiga gräs som människan odlar. Kvickroten sprider sig snabbt i trädgårdar och vass är ett högvuxet gräs som många känner igen. Övre vänster bildtext. I en maskros sitter många små blommor tillsammans. Blomställningen kallas korg. Övre höger bildtext. En maskrosblomma. Pistillens märke, ståndare, kronblad, pensel motsvarar foderblad, fruktämne. Nedre vänster bildtext. En gräsblomma. Pistill, ståndare, blomfjäll. Nedre höger bildtext. Korn, råg, vete, havre. Sidan 39. Sporväxter. Ormbunksväxter, mossor och alger saknar blommor och de bildar inga frön. De förökar sig istället med sporer och de kallas sporväxter. Ormbunksväxter. Ormbunksväxter är anpassade till ett liv på land. De har rötter som tar upp vatten från marken, de har stödjande skälkar och de har blad. På så sätt liknar de fröväxter. Idag är nästan alla träd på jorden fröväxter. Innan det fanns fröväxter för cirka 300 miljoner år sedan var det istället jättelika ormbunksväxter som bildade skogar. Vi kan hitta rester från dessa skogar som fossil, avtryck i sten. Dessutom har växter från forntida ormbunksskogar omvandlats till stenkol och används nu som bränsle. I bland annat Australien växer fortfarande höga trädormbunkar. Gruppen ormbunksväxter innehåller inte bara ormbunkar. Till denna grupp hör även lummerväxter och fräkenväxter. Övre bildtext. Sådana här fossil av utdöda ormbunkar ger oss ledtrådar till hur skogarna såg ut för cirka 300 miljoner år sedan. Då dominerade ormbunksväxterna och ännu saknades fröväxter. I skogarna levde insekter, groddjur och kräldjur. Fåglar, däggdjur och människor utvecklades långt senare. Nedre bildtext. Träden som liknar palmer är faktiskt ormbunksträd. De växer vilt i Australien men odlas bland annat i södra Europa. Sidan 40. Ormbunkar. Stensötan är en liten och mycket vanlig ormbunke som trivs på mossiga stenar. Endast bladen sticker upp ur mossan. Stensöta och andra ormbunkar har liggande stammar som göms nere i marken. De kallas även jordstammar och från dessa förgrenar sig rötterna. Stensötans jordstammar smakar söt lakrits. Förr användes de som medicin då de maldes och kokades med rågmjöl. Denna gröt ansågs hjälpa mot hosta och andra bröstsjukdomar. Örnbräken är en annan vanlig ormbunke i Sverige. Den breder ofta ut sig och grönskar tidigare än andra växter där det har varit skogsbrand. Stammen kan nämligen överleva lågorna eftersom den är underjordisk. På bilden nedan kan du se hur ormbunkar förökar sig. Stensötan används som exempel. Nedre bildtext. Stensötans livscykel. Rötter, jordstam, blad. 1. Sporer bildas i gula blåsor, sporgömmen på bladets undersida. 2. En mogen blåsa spricker och sprider sporer mot marken. 3. En spor har vuxit till en förgrodd, på den bildas äggceller och hanceller. Likt spermier simmar hanceller till äggceller i dagg eller regndroppar. 4. Efter befruktningen växer en ny planta upp. Övre bildtext. Året efter en skogsbrand dominerar örnbräken på den här marken. Sidan 41. Lummerväxter. Lummerväxter har ofta långa krypande skälkar med uppstickande grenar. Bladen är små och liknar barr. Det är vanligt att sporerna bildas i täta ax i grentopparna. Revlummer som syns på bilden nedan är vanlig i fuktiga barrskogar i hela landet. Sporerna bildas i de ljusa axen i grentopparna. Fräkenväxter. Fräkenväxter har smala grenar som sitter ordnade i kransar på skälkarna. Tidigt på våren har flera av arterna särskilda bruna skott som bildar sporer. Dessa bildas i ax, ungefär som hos lummerväxterna. Senare vissnar vårskotten och ersätts av gröna sommarskott. På bilden intill ser du ett sommarskott av skogsfräken. Denna vackra växt liknar en yvig svans. Övre bildtext. Skogsfräken. Lägg märke till hur grenarna sitter ordnade i kransar. Nedre bildtext. Revlummer. Sidan 42. Mossor. Mossor har blad och stam men inga rötter. De kan alltså inte suga upp vatten från marken. Istället tar bladen upp vatten och gödningsämnen direkt från regndroppar och dagg. Detta gör att mossor är beroende av luftens fuktighet. Du har kanske sett att mossor trivs i skugga och på fuktiga platser. Eftersom mossorna utnyttjar luftens fuktighet är många av dem extra känsliga för luftföroreningar. Mossornas sporer bildas i sporkapslar som växer ut på de gröna plantorna. Det ser du på bilden nedan som visar björnmossans livscykel. Mossor förökas även könlöst genom att nya skott växer ut från äldre plantor. På så sätt bildar mossorna täta tuvor eller mattor. Dessa är viktiga i naturen eftersom de täcker bar mark och bevarar fuktigheten i jorden. Om man delar en mossplanta kan även småbitarna växa ut till nya plantor. Man blir alltså inte av med mossan i en gräsmatta genom att klippa sönder den. Det kan snarare påskynda förökningen. Övre bildtext. Väggmossans röda stammar är klädda med små gröna blad. Nedre bildtext. Björnmossans livscykel. Hornplanta, äggcell. 1. Hanplanta, spermie. Mossplantor är i regel uppdelade i hanar och honor. Hanplantans spermier behöver vatten, regn och daggdroppar för att simma till hornplantans äggcell. 2. Sporkapsel med sporer. Den befruktade äggcellen sitter kvar på hornplantan och bildar ett skaft med en sporkapsel. Från denna sprids tusentals sporer. 3. Vissa sporer gror till nya hanplantor och andra till hornplantor. Sidan 43. Många arter. Vissa mossor växer bara på död ved och de växer långsamt. Därför kan det moderna skogsbruket hota dessa arter. Om alla träd avverkas i ett område och ersätts med nya finns inga gamla stammar kvar. På så sätt försvinner vackra mossklädda skogar. I övrigt är Sverige ett bra land för mossor. De trivs nämligen i vårt kalla och fuktiga klimat. Det finns faktiskt över 1000 arter av mossor i Sverige. Vitmossor. En speciell grupp av mossor kallas vitmossor. De är normalt gröna eller ganska röda, men de blir vita om de torkar. Vitmossorna trivs ut med sjöstränder och på fuktig myrmark. De har en unik förmåga att suga upp vatten. Bladen lagrar vattnet i speciella celler som är döda och ihåliga. Vitmossorna suger upp vätska lika effektivt som tvättsvampar och förr användes de till blöjor och sårförband. Efter tusentals år kan grunda sjöar ha vuxit igen och helt fyllts med vitmossa. Resultatet kallas myr eller mosse. Efterhand som vitmossan växer uppåt dör gammal vitmossa nere i myrmarken. Med tiden omvandlas denna till torv. Det går att använda torv som bränsle. Under andra världskriget var det svårt att importera kol och olja. Då var svensk torvbrytning mer omfattande än idag. Övre bildtext. Vitmossa. Nedre bildtext. Här växer vitmossa ut i en sjö som med tiden omvandlas till en mosse. Sidan 44. Alger. Algerna är sjöarnas och havens viktigaste växter. Där behövs naturligtvis inga rötter som suger upp vatten. Eftersom de mjuka algerna hålls upp av vattnets flytkraft behövs inte heller stödjande skälkar eller stammar. Alger är alltså inte uppdelade i rot, stam och blad. De är istället så kallade bålväxter och består av en enda algkropp, bål. Algerna varierar mycket i storlek, form och färg. Många arter är encelliga och svävar fritt i vattnet. Dessa kallas planktonalger. Plankton är ett gemensamt namn på alla växter och djur som driver med vattenströmmar utan att själva bestämma sin rörelseriktning. Andra alger är så kallade storalger som sitter fast på botten med fästskivor eller trådar. Havets storalger kallas även tång. Vi kan dela in storalgerna i grönalger, brunalger och rödalger. Gruppen grönalger är mycket mångformig och innehåller även planktonalger. Grönalger. Grönalger förekommer i både sött och salt vatten. En av våra vanligaste gröna storalger heter tarmtång. Den växer på grunda grus- och stenstränder på både västkusten och Östersjön. Grönalger är även vanliga som planktonalger. Det finns dessutom grönalger som lever i fuktiga miljöer på land. Den encelliga trädgrönan är ett sådant exempel. Den bildar ett grönt överdrag på trädstammar, husväggar och staket. Algen är tålig mot försurning och kan faktiskt gynnas av vissa luftföroreningar. Övre bildtext. Den här vackra grönalgen lever som plankton i sjöar och dammar. Nedre vänster bildtext. Tarmtång är en vanlig grönalg på havsstränder. Nedre höger bildtext. En trädstam som färgats grön av trädgröna. Sidan 45. Brunalger och rödalger. Alla brunalger och rödalger är storalger och de finns nästan bara i havet. Blåstång är en av våra vanligaste brunalger. Den sitter på hårda bottnar med hjälp av fästskivor och den har flytblåsor som håller bålen upprätt i vattnet. När det stormar lossnar blåstång och andra alger från sina växtplatser. Då kan de spolas upp på stränderna och samlas i höga vallar. Sådan tång innehåller mycket närsalter, gödningsämnen och spreds för på åkrarna som gödningsmedel. Ur vissa rödalger kan man utvinna geléämnen som till exempel agar. Dessa används i livsmedel och ger bland annat glass rätt konsistens. Alger på olika djup. Grönalger, brunalger och rödalger är anpassade till olika djup. Utmed den svenska kusten växer grönalgerna sällan djupare än 5 meter. Brunalgerna växer ner till cirka 10 meters djup och rödalgerna ner till cirka 15 meters djup. Längre ner är det för mörkt för alla algers fotosyntes. Om man blandar alla regnbågens färger blir resultatet vitt. Vitt ljus från solen är alltså en blandning av ljus med olika färger. Dessa filtreras i vatten så att blågrönt ljus når djupare än rödgult. Grönalgerna är beroende av det röda ljuset och därför växer de bara nära vattenytan. Brunalger är bruna och rödalger är röda därför att de innehåller fler växtfärgämnen än klorofyll. Det är tack vare dessa färgämnen som brun- och rödalgerna kan växa på större djup än grönalgerna. Speciellt rödalgerna är bra på att utnyttja det blågröna ljuset som tränger långt ner i vattnet. Nedre vänster bildtext. Blåstång är en brunalg. Nedre höger bildtext. Nervtång är en rödalg. Sidan 46. Planktonalger. Vi har redan nämnt att många grönalger är planktonalger. Det finns även grupper av alger som bara förekommer som plankton. Det gäller till exempel kiselalger som finns i både sjöar och hav. Deras celler omger sig med tvådelade skal av kisel. De har ofta vackra former och liknar små konstverk. Det gör även dinoflagellaterna. Dessa encelliga planktonalger kan faktiskt simma genom att vifta med trådliknande svansar, flageller. Planktonalgerna håller sig nära vattenytan i sjöar och hav. De är ju beroende av solljus till sin fotosyntes. Planktonalger äts av djurplankton, till exempel små kräftdjur, som i sin tur äts av fiskar och andra större djur. Därför är planktonalgerna mycket viktiga. De utgör själva basfödan i sjöar och hav. Det är också planktonalger som bildar en stor del av det syre vi andas. Vi måste med andra ord vara rädda om jordens planktonalger och inte skada dem med till exempel oljeutsläpp. Övre bildtext. Den här kiselalgen har fyrkantiga celler som sitter på rad och liknar ett vackert halsband. Nedre vänster bildtext. Den här kiselalgen lever som en ensam cell. Det gula är fettdroppar som gör att cellen inte sjunker. Nedre höger bildtext. Dinoflagellat. Den tunna tråden mellan spröten används när cellen simmar. Sidan 47. Från vatten till land. De första växterna som fanns på jorden var alger och levde i vatten. Efter många miljoner år utvecklades vissa alger till växter som kunde leva på land. Så bildades de första mossorna. De trivs fortfarande bäst där det är fuktigt. Senare utvecklades sporväxter med rötter och som därmed blev mindre beroende av fuktig luft. Det var de första ormbunksväxterna. Fröväxterna kom senast under växternas historia. Bildtext och tabell. Likheter och skillnader mellan olika växtgrupper. Alger, bålväxter, sporväxter. Mossor, har stam och blad, sporväxter. Ormbunksväxter, har stam och blad, har rötter, sporväxter. Fröväxter, har stam och blad, har rötter, har blommor och frön.